Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå! Ni ska känna er varmt välkomna till avsnitt nummer 585, vilket känns jämnt och fint tycker jag, av Pappapodden, där vi ju som vanligt säger numret, trots att det inte ska göras enligt vissa coola poddar. Men jag säger också mitt namn, Nisse Edvall heter jag. Du heter Manne Forsberg.
Yes.
Sveriges i särklass största löparinfluencer, alla kategorier. Springer milen på... Vad gör du nu? Har du gjort under 30 ännu?
Ja, flera gånger i fantasin.
Okej, men det är fortfarande så att det är på det är på gång i praktiken så att säga.
Ja. Verkligen. Du vet, om man springer under 30, då är man ju en av de bästa i Sverige.
Nej, det är inte 30 jag menar. Det var, vad var det, nej, vad är det, 40? Eller vad var det du gjorde förut som du skulle göra när du höll på att dö och så klarade du med typ 7 sekunder?
Ja, 36, alltså under 37 skulle jag göra.
Under 37 skulle jag göra, förlåt. Okej, men det har du gjort.
Det har jag gjort, ja. Yep.
Och vad är nästa steg, om det finns något sånt då, på liksom den minutskalan?
Alltså, det finns massa steg.
Ja, men jag pratar om 10 000 meter nu, eller mil, en mil alltså.
Ja, nej, men det där var ju evigheter sedan. Alltså, mitt steg är väl att våga tävla, både när jag är i form och inte form, så att det kan bli någonting överhuvudtaget.
Vadå, har du inte, du tävlade ju för, det var inte så länge sedan du var iväg på någon tävling.
Vasaloppet tänker du på?
Nej, det var ju någon löptävling. Fast det kanske var i höstas. Gud, jag har inga begrepp om tid.
Nej, strunt i det.
Nej, men jag är lite intresserad bara av det här, för jag tycker att det säger någonting om psyket, varför du inte klarar av att tävla. Jag tänkte jag skulle prata lite om psyket idag nämligen.
Ja, men det är väl att jag vill vara det bästa jag någonsin har varit. I kombination med att det är så fruktansvärt jobbigt ju.
Ja.
Så att det är lätt att dra sig för eller komma på att ja, men jag ska nog inte tävla just nu sådär. Men, eller att som jag ofta har gjort, att nej, men jag tävlar inte all out, utan jag hjälper någon annan och har någon eller sådär.
Men du gör ändå så här jobbiga pass och sånt?
Ja, det gör jag. Mm.
Men det
är inte så jobbiga som tävlingar är.
Nej. Och känner du att det här är någonting som du skulle vilja göra? Alltså, eller, alltså förstår du, man kan ju vilja saker. Jag är på väg någonstans med resonemanget, om du undrar. Känner du att du skulle vilja göra det mentalt, alltså på riktigt, eller känner du att du bara skulle vilja det för att det skulle vara kul att göra det? Alltså, kan du, förstår du vad jag menar, skillnaden i de två grejerna? Att man skulle så här, ja men gud, jag skulle verkligen vilja resa till Bali på semester, men orkar jag göra jobbet för att komma till Bali? Ja. Eller är det så att du bara drömmer om att kunna tävla, eller vill du det på riktigt? Är det ett problem för dig att du inte kan tävla?
Det är väl att jag inte vill det tillräckligt mycket kanske, för att jag har insett, alltså, det som jag gillar, det är ju att träna och känslan av vara i form.
Ja.
Tävlingen är mer att, alltså, det är ju som att man har en ring och sen så går man och graverar den typ. Alltså att jag vill ha legit personbästan som sen återspeglar hur bra den där träningsperioden var.
Jag förstår.
Så på så sätt så är det ju liksom, så är jag ju en väldigt lycklig löpare, eftersom jag älskar att träna. Det är det som jag gillar. Men jag vill ju vara så bra på att tävla så att jag på ett lite mer odramatiskt sätt ska kunna gå och casha in de där PB:erna.
Men kan man se det som att du, alltså, kan man vara nöjd med att vara en person som är bra på liksom själva träningsmomentet och på liksom uthållighetsgrejen, men att man inte är en lika stor talang vad det gäller tävlande? För jag tänker mig att en stor del i de, alltså, de riktigt stora idrottsstjärnorna vi har i Sverige är ju att de är en kombination av träningsprodukter, men också har ett lite osunt förhållande till själva tävlingsmomentet. Det vill säga att de älskar, men också samtidigt hatar det på många sätt, men att de liksom vill inte vara utan det. Alltså tävlingen.
Det är helt sant.
Nej.
Alltså det finns ju rätt många som mår sjukt dåligt av tävling. Alltså till exempel Maria Kraka, ja, vår stora, stora 90-talsstjärna. Alltså, det var det absolut värsta hon visste. Hon ville bara bryta och, alltså, hon, alltså, hade fruktansvärt ångest på gränsen till panik. Ångest. Mm. Och också var bättre på träning, även om man var väldigt bra på tävling också liksom.
Mm.
Så det finns nog en del som, eller det finns en del väldigt psykiska idrotter där det finns folk som verkligen mår dåligt av tävlingarna.
Men jag tänker att det är så här,
men ändå är duktiga.
Men det måste ju ändå vara någonting som gör att Maria Kraka utsatte sig för det, och att du drar dig för att utsätta det. Alltså det måste ju vara någon skillnad i er personlighet.
För henne var det ju hennes liv. Alltså hon var ju liksom bäst i Sverige tillsammans med Malin Nevelöv, och det var så hon tjänade sina pengar.
Ja.
Men jag har väl kanske lite för lite då incitament.
Men du tror...
Det som det är för mig, det är ju att det kan ju vara en otrolig, otrolig lyckokänsla efteråt när, ja, när man får till det liksom.
Ja, anledningen till att jag frågar lite...
De gånger det har gått bra för mig, då har jag varit så lycklig så att jag inte har kunnat sova en enda blund natten efter, bara för att jag har varit så full av lyckohormoner liksom.
Ja, för att jag känner ju att jag liksom alltså att, för jag ser ju nu när jag cyklar, så ser jag, nu har ju liksom löparna, nu i och för sig har ju våren fått ett ordentligt bakslag här de senaste dryga veckan, men innan dess så började jag ju se personer som var ute och sprang, och jag såg också, man har ju lärt sig att se när folk kör ett pass, alltså att de att man ser att ansträngningsnivån är på en nivå där det är så här, nu är de inte ute och liksom bara joggar lugnt någon slags längre pass, utan nu håller de på i mitt inne i något liksom jobbigt skede i ett träningspass, och jag kände ju då alltså en instinktiv liksom, alltså nästan fysisk motvilja mot det, att vilja utsätta mig för det, utan att jag har liksom, är jävligt glad att jag har testat det i mitt liv, att liksom utsätta kroppen för de där sakerna, och att jag också har gjort tävlingsmoment också där jag har sprungit och där jag har känt känslan av att så här, nu är det 3-4 kilometer kvar och jag ligger på gränsen till vad jag klarar av, men jag fortsätter lite till och jag försöker tänka allt det här positiva, du vet, att så här, ett steg i taget, alltså du klarar det här, och du, med de här positiva tankegångarna, och bara ett steg till och så vidare. Klarar jag, är det så jobbigt nu så jag måste bryta, nej det är det inte, okej, men då fortsätter jag lite till och så vidare, sådär. Jag har liksom upplevt det, och det är jag jävligt glad över, och jag tycker att det är någonting som jag unnar alla att liksom uppleva någon gång i livet, den typen av känsla. Men jag känner att jag är verkligen inte där överhuvudtaget just nu, och jag är väldigt nöjd med det. Det finns liksom
ingen... Det är en fascinerande grej som jag tänker på varje vecka, för just nu så kör jag 4 liksom kvalitetspass i veckan som inte är mördande, men som ändå är så jobbiga. Alltså jag kör 2 stycken på skier, stakmaskin, och 2 stycken på löpning. Och då är det ändå, då är det kanske intervaller så här 5x8 minuter, och då är det ju varje gång att man får jobba mentalt. Att man tar sig till 4 minuter, och sen så är det någon nedräkning, och nu är det 2 minuter. Alltså man vill bara vara klar och hackar i sig mentalt. Först så vill man till den där vilan som är 1 minut lång, och sen så vill man vara färdig med passet, och sen är det underbart efteråt. Men det, jag tror det måste ju göra någonting med att så många gånger i veckan göra någonting som man så otroligt gärna vill vara färdig med liksom.
Och min förhoppning är ju att du även kan omsätta det här liksom i, vad ska jag säga, det civila livet utan löpkläder. Att man vet att man kan liksom, man klarar av mer än vad man tror. För så känner ju jag. Att jag, alltså att löpningen och till viss del också tennisen har gett mig liksom psykiska och redskap för att så här, ta mig an saker när det liksom är när det är lite jobbigt, att man kan så här, nej men jag klarar det. Så att man liksom inte bara, att det inte bara är när man har löparkläderna på sig som man klarar av det, utan att man också kan omsätta det liksom i något slags civil ett liv. Och jag försöker tänka på något exempel nu. Alltså jag, för mig handlar det väl om typ så här små saker som, och det här kanske låter skittöntigt, men typ så här på kvällen när man ska gå och lägga sig, och så ser man att det står massa disk i köket, och att man så här orkar ta det här nu. Alltså du vet, och så känner man så här, nej jag orkar inte. Och sen så ställer man det mot, okej, orkar jag ta det imorgon bitti när jag vaknar? Vill jag ge liksom Nisse det här imorgon bitti, den här disken? Eller vill jag att Nisse ikväll ska ta hand om det? Och att jag då liksom känner ändå att så här, och det här, gud det här är ju skittöntigt, men jag tycker ändå att det är så här, här är det liksom i praktiken någonting som jag har fått med mig av det där, att det är så här, jag klarar av att ta den här disken nu. Det är inga problem att lägga 25 minuter på att diska undan det här och sen gå och lägga mig, och så kommer det kännas mycket bättre när jag går och lägger mig, för att man har liksom någonstans jobbat upp sådana banor i hjärnan, om du förstår vad jag menar, att det liksom går att göra saker som är jobbigt. Och där tänker jag att det är att man har fått ut någonting i praktiken av sådana där saker. Men anledningen till att jag frågar, alltså jag tog upp det här i psykiska, det är för att jag är lite insnöad på Jung nu, som man väl borde vara när man är snart, när man liksom är i närmare mitten av 40, börjar tänka lite på sitt liv, då kan man, är det lätt att man hemfaller åt Jung, om man inte är någon sån här töntig person som läser Omgivningen av idioter av Thomas Eriksson, och det är man ju inte, eller hur?
Nej, verkligen inte.
Man vill inte hålla på och prata om gula, röda och gröna och blåa människor. Då är det bättre att prata om såna arketyper som hjälten, och inte slampan, jag kommer inte ihåg vad hans termer. Han har ju massa olika sådana där arketyper. Men det som jag tycker är spännande med Jung, och som har slagit mig otroligt mycket nu den här senaste 1,5 åren, när jag har träffat så otroligt mycket olika människor, företrädesvis kvinnor, i olika dejtsammanhang. För att man liksom får ju en otrolig inblick i andras liv, och man får liksom ett otroligt, man ska säga, statistiskt underlag på någon typ av vad det är att vara människa, när man träffar folk väldigt intensivt och pratar jättemycket och lär känna dem, och man får en bild av lite grann hur mänskligheten är på ett sätt. Jag fattar ju att det inte är något statistiskt liksom underlag på så sätt, eftersom de flesta är kvinnor mellan 30 och 45 och har en viss socioekonomisk klass och så vidare och så. Men det är ändå, ja, man får ändå någon typ av bild. Och då är det så tydligt med begreppet skuggan som Jung. Jung var ju en sån här psykoanalytikergubbe som var typ lite, alltså Freud var ju hans företrädare kan man säga. Han studerade ju för Freud och Freud ansåg ju att Jung var hans typ efterträdare i den här psykoanalysen. Men Jung bröt med honom, han var 20 år yngre, bröt med honom någon gång där på 10-talet för att han gillade inte... Nu, gud vad jag sammanfattar det här kortfattat nu. Han gillade liksom inte... Jungs eller vill säga Freuds han, vad heter det, sån här, att han brydde sig så mycket om sexualteorin och könsdriften och sådär, utan han, det är ju Jung som har skapat begreppen extrovert och introvert, som ju är väldigt populära begrepp nu för tiden, att man är en extrovert och en introvert person, men han pratar också om skuggan, att alla människor har liksom en skugga. Och skuggan kan vara både positiv och negativ. Alltså skuggan är det man inte är. Så alltså det enkla exemplet är ju så här, om du är en väldigt godhjärtad person och snäll, så har du liksom en ondsint jävel som är din skugga. Men det kan ju också vara att man har alltså skuggan kan ju också vara goda och positiva egenskaper, men att det finns liksom en följeslagare som är dels av naturen men kan också vara skapad av liksom yttre omständigheter i form av uppväxt och trauman och sådär, så man har en skugga. Och målet med livet är att liksom integrera skuggan med sitt medvetna jag, så att säga, så att de där ska liksom kunna alltså samexistera.
Det är så konstigt med Jung och Freud och sådana, att alltså det är ju liksom vackra teorier, eller som jag säger nu, att de har liksom så här hot takes på mänskligheten och mänskliga problem och sådär.
Mm.
Men det är ju bara hittepå.
Ja.
Det finns liksom inte någon så här forskning eller någonting, utan bara Jungs arketyper, det är att Jung säger att det är så. Alltså det, de är mer som typ, jag vet inte, romanförfattare.
Nej, men filosofer skulle jag vilja säga. Alltså man kan,
men det är liksom så här noll bäring i verkligheten. Alltså det, men det är ju intressant, för det är liksom litterärt på ett sätt.
Jag tycker att allt
men
sånt här är...
Men det är konstigt att de kunde bli så respekterade för de här teorierna.
Ja, alltså är det det? Jag tänker med, om man tar alltså filosofer som ju också sitter och tänker. Alltså du vet, med ta... Heideggers liksom varat och intet, när han liksom så här, vi har någonting som är, vi har alltså, vi har någonting som är det som vi ser och som vi har, då måste det också, och eftersom vi då har någonting som är, så måste det också finnas någonting som inte är. Alltså det är liksom det ena följer av det andra, och det är ju liksom bara teorier så att säga, och det är svårt att bevisa i liksom praktiken. Och då
filosofi är lite annorlunda, för filosofer utarbetar ju ofta så här tankemodeller som man kan använda på ett lite mer tillämpat sätt, väl.
Men det kan man ju göra med Jungs teorier också, och jag tycker ju att allt det här som är, jag tycker väl i och för sig att man kan använda Thomas Erikssons gula, röda, gröna, blåa grejer också, precis på samma sätt som att jag har hållit på en del med tarotgrejer och sådär, alltså som är ju sjukt flummigt, och man kan ju välja två vägar när man håller på med de här sakerna. Antingen avfärdar man det som flum, eller så ser man det som någonting som kan liksom säga någonting och få en att reflektera över sitt eget liv och sin egen tillvaro, utan att man för den del liksom köper hela konceptet. Till exempel, jag kan ta ett exempel från tarotvärlden. Jag blev spådd och då var det något kort som kom upp då, där det var att jag pratar för lite, och att det var liksom någonting som är så här, att jag kommer behöva prata mer. Och då kan man ju direkt avfärda det som så här, men gud, det finns ju ingen som snackar mer än vad jag gör, det här är värsta skitsnacket.
Det är inte den de DMsen som man får mest av om den här podden.
Nej.
Lisse pratar för lite.
Men däremot så kan man ju då, om man då liksom vill ta saker på lite mer allvar, då kan man ju tänka sig att så här, okej, men varför säger korten det här till mig, och hur ska jag kunna omsätta det i mitt liv? Och då kan det ju vara så här, till exempel i mitt fall, säga någonting vettigt. Är det så att, alltså, är det liksom att jag bara pratar fast jag liksom egentligen är tyst, och sen så är det liksom, det handlar mer om att jag ska så här, säga någonting viktigt. Förstår vad jag menar, att det kan vara liksom, man kan ju tolka tystnaden på två sätt, att det liksom är att jag bara snackar massa skit, och att det är dags att börja prata allvar. om du förstår vad jag menar. Så kan man ju göra för att liksom få ut någonting av det, så att man inte bara typ så här, men vad fan, jag snackar ju mycket som helst, det är jävla skit, vad är det här för jävla taråflum?
Ja, det är väl dumt att göra taråkort annars, tänker jag.
Ja, och det är samma sak, tänker jag, med Jung, det här med skuggteorin, att det är så här, man kan ju avfärda det som liksom flum, men man kan ju också se det som ett tillfälle där man faktiskt kan så här reflektera över sitt eget liv och sin tillvaro och använda sig av de här teorierna som ett språk för att tänka kring sin egen tillvaro, utan att man för den del behöver tänka att så här är livet, att man har en skugga och att mitt liv går ut på att integrera skuggan i mitt liksom medvetna jag, för att annars så kommer jag inte bli en fulländad människa. Alltså, då blir man ju religiös på ett sätt som är fundamentalistiskt och kan bli jävligt problematiskt. Du vet att talesättet, de värsta är ju de som bara har läst en bok. Det är väl inte så att talesättet är, men du vet vad jag menar. De farligaste är, alltså det vill säga om man bara har läst Bibeln och sen så tror man på den bokstavstroget, då kan det bli jävligt jobbigt. Men däremot om man ser...
Så du menar att du är liksom inte jungian, utan du är lika mycket freudian i så fall?
Jag är lika mycket KBT, Thomas Eriksson, allt möjligt, tror jag. Alltså jag försöker plocka lite här och var. Men jag blev i alla fall, det som var med det här med skuggan som jag tycker är spännande, det är att det är så himla tydligt, tycker jag, att det finns två typer av människor. Och då kommer jag in på det här med skuggan, att det är, när jag träffar de här människorna, så är det, om vi nu har Thomas Eriksson, han har de här gula, röda, blåa och vad det nu är, gröna.
Jag ska säga det kort så här, han, precis, han gjorde ju någon egen modell som blev extremt, extremt såld, den här boken, i hela världen, men också väldigt
omgiven av idioter.
Exakt, bland annat för att han hävdar att modellen är mycket på forskning, vilket har visat sig att den inte gör, och sen också att han utger sig för att ha någon slags utbildning som han absolut inte har.
Exakt, och det är väl det som är det stora problemet där, och att det blir att många som då läser den där eller lyssnar på den i någon ljudbok tänker att så här, åh gud vad häftigt, så här är det, för man känner igen sig, man vill ju känna igen sig och så här, men jag är väldigt känslig, då är jag gul eller vad det nu är sådär. Men det här tycker jag är intressant, för att jag tycker att det finns två typer av människor, och om man kokar ner dem, om jag ska ge dem färger då, eller inte färger, jag ger dem
alltså jag blir så här, nu ska jag lyssna med ett väldigt öppet sinne, men jag får ju så här rysningar bara man hör att det finns ett visst antal människor.
Ja, jag vet.
Men är det så få så blir man extra orolig.
Ja, det tycker jag du ska bli, för du ska ha ett skeptiskt sinnelag, för du är en gredelin människa.
Du är rune person.
Ja. Nej, men jag kallar dem för bajs och kiss då. Bajs och kiss människor, för att det är jag som har kommit på det. Då finns det då bajsmänniskor. Det är människor som är jag börjar med kissmänniskorna, för de är mest intressanta, tycker jag. Kissmänniskorna är otroligt måna om att framstå i god dagar och vara schyssta och snälla i omgivningens ögon. Men sen när de är själva så är det väldigt mycket kaos och väldigt mycket liksom jobbigt inuti dem, och de är så här stänger in sig ganska mycket, och det är också en känsla av, hos de människorna så är det ofta en känsla av att du känner inte mig. Det är det alltid, att de liksom, som att de har då, och om vi tar en Jung term, deras persona är att de är väldigt liksom måna om att framstå på ett visst sätt och att inte liksom då vilja släppa in, för de är rädda för vad som då ska liksom komma fram, och att de då inte ska kunna hålla upp sin persona. Och så finns det då de andra som är väldigt mycket ganska mycket tvärtom, att de är på ett sätt utåt och när de är själva så är det ganska tomt. då är det liksom, då händer det inte så mycket alls, utan de liksom står mest och väntar på att få vara med andra, för det är då de blir till. Alltså de blir till i mötet med andra, medan den här kisstypen blir till hemma själva på kammaren, och med andra så bara spelar de, har de sin persona. Och då tänker jag att här har vi två då, bajs- och kisstyper. Om man då tar den här skuggteorin, så är det så tydligt att bajstypen, det vill säga den som blir till med andra, måste i sin resa i livet träna på att bli till med sig själv hemma. Och att kisstypen...
Nej, men det här är ju det som du brukar prata om i podden, att du har hållit på med på sistone. Att du har gått från, vad blir det då, ett kiss till bajs eller vice versa?
Ja, eller inte gått från, utan man försöker integrera. Alltså integrera kisset i bajset. Man ska bli som en fågel som har ett kloakhål, som liksom blandar så att allt kommer ut ur samma hål.
Okej, helst ska man, så det finns de här två typerna, men det bästa skulle vara om man inte var någon av dem alltså.
Ja, man ska ju vara medveten om vad man är, och man kan liksom inte komma ifrån att man är den personligheten, alltså att man är en bajs och kiss, men man ska inte förtrycka bajs- eller kiss-sidan hos sig själv. Det vill säga, om vi säger nu, ponera att du är då en kissmänniska, vilket jag då tycker. Alltså att du är ju en person som kiss är det, alltså att du vill framstå på ett visst sätt och vara tillmötesgående och vara härlig, men sen så hemma så är det liksom mycket grejer som pågår och du vill inte släppa in, för att det är så här, här vet man inte vad som kan hända och det här vill jag behålla för mig själv. Det är mycket sådana grejer.
Och, det stämmer ju på vissa sätt, men samtidigt verkligen inte. Ja,
ja, men det stämmer ju mer på dig än vad det stämmer på mig, enligt liksom det här schemat. Ja. Och då är ju liksom målet för dig är ju att släppa ut bajset också. Alltså i liksom relation
till... Ja, alltså det som inte stämmer, det är det här med att det lät som att den typen har en liksom väldigt väl putsad fasad. Och det räcker ju att köra förbi vårt hus för att se att det inte är sant, eftersom det är liksom löv överallt och jag kör omkring allas barn i en skruttbil med...
Fast nu tolkar du lite grann, nu tolkar du lite grann som man inte får göra då med tarotkorten. Du vet att jag säger så här, om tarotkorten säger att jag ska prata mer för att
jag
är tyst.
Var för bokstavlig där.
Ja, precis. Okay. Du måste ju mer, det här måste du ju vara, och du ska ju sa ju att du skulle försöka förhålla dig öppensinnat till det.
Ja, absolut.
Så då är det väl kanske inte fasaden och liksom bakluckan på bilen eller vad det nu är som är liksom det viktiga, utan då ska du försöka, om du vill ta dig an den här teorin, så ska du ju mer försöka liksom inte se på den som djävulens advokat.
Okej, ska se på den hur den stämmer snarare än på hur den inte stämmer.
Ja, och om jag då liksom påstår att det finns de här två bajs- och kiss-typerna, så nu sa ju jag, det var ju dumt att jag sa att du var en kissmänniska. Egentligen, om jag hade varit professionell bajs- och kiss-analytiker, så hade jag ju liksom förklarat det här för dig, och sen så hade du fått själv kanske sitta ner och tänka lite kring vad du tror att du är, och sen så om du liksom vill göra någonting åt det, så att säga. Och det här jag kommer tillbaka till det här med löpningen. Det var därför jag tyckte det var intressant. För att när vi pratade om löpningen, så var det ju det här med att du inte tävlar, men att du är väldigt nöjd efteråt. Och det är ju det här. Här tänker jag att man måste då dels fundera själv om man är en bajs- eller kiss-typ, och om man då är intresserad av att överhuvudtaget liksom integrera mer bajs respektive kiss i sitt liv, eller om man är nöjd med sakernas tillstånd och hur man har det. För är det så att man är nöjd med sitt liv och att man är liksom, känner att man lever som man vill göra och är lycklig och allt är frid och fröjd, jag menar, då finns det ju ingenting som säger att man måste hålla på. Alltså, för det här tycker jag också är med både med tarot och Jung och alla liksom gula, röda, Thomas Eriksson teorier och sånt. Alltså, är man på en plats i livet där man känner sig så här, men jag är nöjd, allt funkar bra, det är liksom inga konstigheter, då behöver man inte hålla på. Men jag tycker att det är intressant för min del att hålla på, eftersom jag känner att jag vill utvecklas och vill liksom förändras och bli liksom mitt, vad ska man säga, nå upp till min fulla potential, eller vad man ska säga, för jag tycker att det är spännande. Men ifall man inte gör det, då ska man ju skita i det. Men om man nu säger så här, att man då är en, om jag då är en bajsmänniska, det vill säga en människa som blir till genom andra, men när jag är ensam så känns det ganska tomt. Och för mig så har ju det varit ett problem som har liksom kommit fram mycket tydligare när jag har liksom gått igenom min terapi och börjat med mina mediciner och allting, att jag liksom kan se på mig själv utifrån på ett sätt och då kan också se problemen både i mig själv men också i liksom andra. Och då har jag ju tänkt att så här, jag måste göra någonting åt det här. Och för mig har det ju varit, och det var det du refererade till, jätteviktigt att liksom få in mer kiss i mitt liv, så att säga. För att jag har velat kunna vara mer ensam, att det ska kunna finnas mer grejer i mig själv som ju är som inte jag delar med alla andra och som inte liksom blir till i mötet med andra. Jag vill kunna bli till och förstå mig själv när jag är ensam. Jag vill inte bara sitta med dig eller med någon annan och liksom då komma fram till massa saker om mig själv, utan jag vill kunna liksom sitta med mig själv och resonera och reflektera över saker och liksom känna mig trygg i umgänget med mig själv. Så för mig har det varit jätteviktigt att träna på, och då är det ju liksom att jag då har varit tvungen att släppa in mer kiss i mitt bajs. Och sen så kan man ju då tänka själv, om man då är då en kiss- eller bajsmänniska, om man då är nöjd med det så ska man fortsätta vara det. Men ifall man inte är det så ska man då försöka tänka, vad är det jag förtrycker? Och det är då Jungs där skuggan kommer in. För att skuggan är ju liksom motsatsen då till det man är. Så att om man då är en person som är väldigt då... nu tar jag inte dig som exempel längre överhuvudtaget då, men om man är väldigt kissig, att man liksom i mötet med andra spelar en roll, är skön, är härlig, är trevlig, är tillmötesgående, vill att alla ska må bra, men sen kommer man hem och så känner man att så här, gud, jag bryr mig inte riktigt om de där människorna egentligen, och jag vill liksom, och jag orkar inte släppa in dem, jag vill hålla dem borta för att det är så mycket kaos här inne som jag inte vill dela med mig av. Då kan man ju då känna, är det här ett problem eller inte ett problem? Och är det ett problem, då ska man väl då kanske försöka börja släppa in lite bajs i kisset, så att säga. Och det här är så tydligt med alla människor jag träffar, att det är att människor är på det ena eller andra sättet. Och du kan ju gissa då, enligt skuggteorin då, enligt Jung, så söker man sig ju till sin skugga i mötet med andra människor. Och då kan du gissa vilka som, när jag tittar på min umgänge och alla de som jag också dejtar, men också mitt närmaste umgänge, så kan du ju gissa vad det är för typer som jag dras till och har dragits till historiskt i mitt liv. Tror du att det är bajs eller kiss?
Alltså nu minns jag inte vilket som
är
vilket.
Kiss är men... yta och ångest inuti, om man då hårdrar det. Och liksom att man är tillmötesgående och varm, men sen så har man någonting annat. Och bajs är ju då att man är mer utåt och blir till i mötet med andra, men när man är själv så är det rätt tomt, så att säga.
Men Li var väl som du där?
Li är kiss. Jättemycket kiss.
Okej. Okay.
Alltså att hon vill...
Alltså jag utgår ifrån att du söker dig till folk som inte är som du då.
Ja, jag söker mig till kiss då. Att människor som är tillmötesgående, vill att folk ska må bra, är liksom på pappret otroligt liksom snälla och tillmötesgående, men att de när de är själva tycker att det är ganska jobbigt med andra människor och vill egentligen vara ganska mycket själva på sin kammare, för att det är rätt påfrestande med att vara en kissmänniska rakt igenom. Och det är så tydligt att det är det som mitt undermedvetna söker till, för att de flesta som jag dejtar också, alltså det kan vara att man har sagt liksom kanske hej och sen så utbytt några artighetsfraser och kanske något skämt på någon av apparna på Tinder och motsvarande, och sen så har man bestämt sig för att ta ett glas, och det slår aldrig fel att det är liksom att det är kissmänniskor. Jag har nog aldrig, jo, en gång som jag kan komma på nu har jag träffat en person som var mer bajs faktiskt. Men det är en gång på ett och ett halvt år. Det är ju rätt, så där tycker jag är fascinerande.
Och hur yttrar det sig? Och på vilket sätt är du bajs? Alltså förutom då att du inte vill vara...
Du
vill inte vara ensam och du blir till i mötet med andra. Och hur var den här personen?
Det är precis likadan. Alltså att jag märkte ju det att... jag kände igen mig jättemycket i hur hon var när hon var själv. och att det var liksom något. Det finns också i bajs, så finns det något ganska barnsligt. Alltså det finns ett liksom ett barnsligt drag som är lite alltså nyfött på något sätt. Alltså att det liksom är och lite oreflekterat. Medans kissmänniskor är mer liksom har mer teorier och tankar och liksom är har ganska bra koll på hur andra människor funkar och hur de uppfattas och hur andra människor fungerar och har också tankar kring varför personer gör som de gör och så vidare, vilket kan bli ett problem när bajs- och kissmänniskor möts, för att kissmänniskor kan tro att bajsmänniskor har en agenda med det de gör, alltså att det finns liksom en tanke bakom att de agerar på ett sätt för att de vill någonting, medans bajsmänniskor bara liksom gör i stunden, och kissmänniskor och bajsmänniskor kan ju också ha jätteproblem att förstå kissmänniskor, för de förstår inte att kissmänniskor kan göra saker för att uppnå någonting eller för att liksom komma någon vart. Alltså om jag säger så här, så kommer det antagligen innebära att det här händer och då kanske det här innebär, alltså ett mer analytiskt, nästan schackspelande kring liksom tillvaron, medan en bajsmänniska är ju värdelös på schack men ganska bra på att jag ska ta någon annan sport då. Jag kan inte komma på någon bra sport. Alltså någon sport där det inte krävs så mycket analytisk förmåga, utan att det mer är att man bara gör och sen så är det klart.
Jag inte fattar, det lät ju som när du beskrev kissmänniskan först, som att den var liksom mån om att alltså vara till lag så att alla skulle må bra och sådär, och på så sätt socialt skicklig. Så att det lät som att kiss var då socialt skicklig och bajs var socialt driven, fast båda då var väldigt sociala, eller?
Alltså jag kan tänka mig att det finns, det här är väl kanske då mitt alltså bristande urval på liksom statistiska underlaget, att det finns kissmänniskor som ju kan vara jag tror att en bajsmänniska kan vara psykopat men kan nog sällan vara narcissist. Men en kissmänniska kan vara narcissist också. Att det liksom finns ett att det finns ett manipulativt drag hos kissmänniskor där de liksom kan spela spelet på ett sätt. Sen kan det väl vara att en kissmänniska kan väl också vara behöver kanske inte alltid vara skön. Utan den är väl skön om den tycker att det liksom är får dem att komma dit de vill, så att säga, också.
Oj, ja. Alltså de här kissmänniskorna är verkligen strebrar.
Nej, men kissmänniskor kan nog vara lite allt möjligt. Alltså kissmänniskor kan vara strebrar, men de kan också vara de behöver inte vara just strebrar, men en bajsmänniska kan inte vara en streber om den inte liksom inkorporerar kiss i det hela. Alltså en bajsmänniska bara är, alltså lite som ett barn, bara gör, agerar på impuls. Alltså,
det låter ju bara som när du pratar om bajs, som du beskriver dig själv, men om du skulle ta bort dig själv då, ser du några tydliga personer som är exakt så där?
Ska vi se i
för det låter lite till dem som så här, hej, nu beskriver jag en teori som är att jag beskriver mig själv och sen så beskriver jag några andra i min umgängeskrets.
Jag ska tänka om du någon som vi båda känner till som inte jag då, som är en typisk bajsmänniska. Då ska vi se här. Ja, det är ju svårt att ta henne som exempel som du känner henne. Alltså henne som jag dejtade lite grann. Men jag ska försöka tänka efter nu. Jag tror så här att kissmänniskorna är ju oftast de som man stöter på i offentligheten. Jag skulle säga Anders Timell. Anders Timell är en bajsmänniska. Det är en person som vi båda känner till och som är lite så här... han agerar bara på impuls och det är ganska tomt när han är ensam. Det är helt övertygad om. Medan Martin Timell, alltså hans brorsa, det är ju så tydligt där att att det är två skuggor av varandra. Medan Martin Timell är ju en kissmänniska. Så där har vi ju två tydliga exempel på en kiss och bajsmänniska. Då ska vi se om vi har också, vi har Filip och Fredrik. Där skulle jag också säga att Filip är mer utpräglad kissmänniska och Fredrik är bajsmänniskan i det hela. Hasse och Tage också. Tage är bajs. Tage är kiss, Hasse är bajs. I den relationen. Och så finns det mer för några då, som vi kan ta. Som ju folk känner till. Sara Larsson. Hon är garanterat bajs. Little Jinder, kiss. Och bajs. Hon är kiss, men hon inkorporerade ganska mycket bajs i sig på senare tid.
Ja.
Eller hon har nog gått från att vara ganska mycket bajs till att bli ganska mycket kiss, skulle jag säga.
Just det.
Kakan Hermansson, ja. Kiss.
Jaha.
Cassandra Klatskov. Cassandra Klatskov, bajs. Men har blivit kiss nu när hon gjorde sin gastric bypass och liksom blivit tagit in det i sitt liv.
Men ska vi lämna över, vad vill du lämna över till lyssnarna då?
Jo, men det som jag vill lämna över, det är ju att man som alltid så tycker jag att man måste ta sig funderare kring sitt liv, precis som du med löpningen, alltså så här med tävlandet. Är det ett problem för mig att jag inte tävlar, så vill jag liksom, så tycker jag att man, då har man ett ansvar gentemot sitt eget liv att ta tag i det. Att man så här, jag vill tävla, jag vill kunna tävla för min egen skull, inte för att jag vill ha ett bra PB. Eller så är det att jag vill ha ett bra PB och kunna visa upp det, och det är jätteviktigt för mig. Då ska man ta tag i det. Och samma sak här, är man en bajsmänniska men känner att man inte har något problem med det, då ska man fortsätta vara det. Är man en kissmänniska och känner att man inte har något problem med det, då ska man vara det. Men man ska hela tiden vara medveten om vad man har för liksom verktyg. Och om det är så att man behöver ett nytt verktyg i sin verktygslåda för att funka så bra som möjligt och må så bra som möjligt och få andra att må så bra som möjligt. För i mitt fall till exempel så var det så att jag kunde ju ha fortsatt att vara bajs i hela mitt liv, trots att jag då uppenbarligen mådde piss av det. Men det fick ju också en effekt på andra människor, att de mådde dåligt. Jag var liksom en sämre pappa, jag var en sämre make. Det var saker liksom som gjorde att jag också var en sämre person i liksom för andra. Och då känner jag också att man har ett ansvar gentemot sin omgivning att ta tag i det, även om man känner själv att man är ganska nöjd. Så det där tycker jag, att man ska liksom alltid vara medveten om hur man är och vad man är, och om det är så att det är ett problem eller inte. Och ifall det är ett problem, så finns det jättemycket grejer man kan göra åt det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag fyllde 41 år häromdagen.
Nu ska vi se. Fyllde du år häromdagen?
Ja, det har gått i förbi.
Gud, jag har verkligen blivit... Jag har blivit en jättedålig människa. Gud.
Men du har så himla mycket med dig själv.
Ja.
Det är det.
Men jag har ju förut har jag haft mycket med mig själv. Fast då har det varit jobbigt. Nu är det ju bara mycket med mig själv. på ett annat sätt. Men shit, sorry. Grattis på födelsedagen.
Tack, i efterskott. Nej, men det som var speciellt är, alltså jag var inte riktigt, alltså det var trevligt. Jag är ju extremt barnslig i det att jag är så förtjust i att fylla år på ett sätt. Alltså att liksom barnen bakade grejer och att jag fick present och så tilltalar mig enormt. Och att fokus hamnar på mig. Men däremot så var det ju, alltså jag kände mig gammal på ett helt annat sätt än när jag fyllde 40. För 40, det har man ju liksom hört talas om. Det är en grej, man samlar lite kraft inför det. Folk frågar så här, hur är det med 40-årskrisen? Men 41, då inser man att man kommer vara 40-någonting ett tag. Och att det snabbt kommer gå över. Och sen kommer man vara 50-någonting och sen 60-någonting. Så det var ju lite ålderskrisigt att det är nu etablerat att jag är något, en 40-någonting person. Och att det kommer bara ticka på som fan. Men det var en väldigt bra KBT-terapi att gå på kusinträff som jag gjorde igår. Och det var första kusinträff någonsin. Initierad av min kusin Bill.
Men det var inte USA, med anledning av din födelsedag, utan det var bara...
Nej, gud, det hade varit helt otroligt. Nej, utan det hade varit planerat länge och det har aldrig hänt förut. Hur många är vi? Vi är väl typ 13 kusiner är vi. Och det som var otroligt då var att jag är den tredje yngsta kusinen. Det är bara mina småsyskon som är yngre. Mina kusiner är mycket äldre.
Vad snackar vi på ålder? Alltså, mycket äldre som i...
60 är den äldsta.
Oh, jäklar.
Ja. Och de flesta ligger mellan då 50 och 60. En hel drö som ligger närmare 60 än 50.
Och när det är kusinträff, då antar jag att det är på ena sidan. Att det inte, eller, för det kan ju inte vara både mammas och pappas syskonbarn. Utan det är väl, eller?
Min mamma har inga, så det är lätt. Och de skulle ju inte känna varandra, nej.
Nej, så att det är din pappas,
nej, precis, pappas, det är bara pappas syskon. Sidan. Och det var ju ganska spännande så att jag ser då så här, typ min kusin Per. Att så här, men vad fan, han ser ju ut som min pappa. Och jättemycket som min farfar som jag aldrig har träffat och sådär. Och i början så var det såklart lite stelt, vi brukar ju inte träffas, men...
Hur många är det, bara så jag får ett begrepp om hur många personer...
13.
Och hur många syskon hade din, eller har din pappa?
4.
Alltså de är 5 totalt?
Ja.
Ja, jag fattar.
Exakt.
Och det var alla kusiner närvarande, eller?
Nej, det var en som saknades, Janne.
Är det som... folk som har gått bort av kusinerna?
Nej. Alla lever.
Ja.
Och Janne kunde inte komma för att han hade tandläkartid i Spanien. Vilket var väldigt konstigt, för han bor i Schweiz.
Oj. Det, är väldigt...
det var ingen som fattade riktigt.
Nej. De kanske är bra med tandhygien i Schweiz. Nej, just, de kanske är dåliga i Schweiz eftersom de har den här chokladgrejen. Nej, förlåt, det var dumt. Fortsätt.
Ja, så kan det vara. Men... det som var otroligt var ju att jag var i det här sammanhanget var jag ju så himla himla ung. Och det är väl det som kom, alltså, i takt med att man blir äldre så kommer det vara så att det kommer finnas, även om man då 72 år, så kommer jag kanske träffa dem och kommer finnas ögonblick av absolut ungdom. Alltså de här personerna som jag tycker ju på ett sätt att de är samma personer och ser likadana ut, men ändå så är de liksom så här 60 år och sånt där.
Just det.
Så då kände jag mig ung igen och ordningen var återställd. Men det var ju spännande då, alltså deras ålder blir ju en superkraft för att de har till exempel träffat min farmor som dog 76.
Just det.
Som dog alltså 7 år innan jag föddes. Mm. Ingen har tyvärr träffat farfar för han dog i början av 60-talet. Men då berättade de...
Då är din pappa bara 15-årsåldern.
Ja, pappa var 17 år. Uh-huh. Alltså 62, precis. Mm. Och hans lillebrorsa var bara 11.
Okej.
Okay. Så det var jättehemskt. Men det var en kusins man var med. Och han berättade om första gången som han besökte familjen på Maln. Då hade vi... nu har vi ett ganska nybyggt hus som min familj bor i. Men då hade min pappa och en av brorsorna ett gammalt... sina föräldrars gamla landställe tillsammans. På samma tomt som vi är nu. Fast det här gamla stället. Och där fanns det en balkong som kallades för Övre Balkis. Där man satt och åt middag. Och den här mannen då, som väl måste ha varit i 25-30-årsåldern, han fick en chock när han kom till då vår familj och skulle äta middag. För att det var så himla mycket sprit. Och han beskrev då att först så fick han en extremt stadig drink. En GT. Och inte nog med att det var en GT, utan det var liksom drinkbord. Så att man kunde dricka flera GT om man kände för det.
Mm.
Och sen så satte man sig till bords, åt någon förrätt, och då var det öl och nubbe.
Mm.
Och sen så var det varmrätt, och då var det vitt eller rött vin.
Mm.
Och sen så var det dessert med portvin eller något dessertvin.
Mm.
Och sen så var det kaffe och konjak. Och då var folk ganska runda under fötterna.
Mm, kan man tänka sig.
Men då rullades groggvagnen in.
Ja, ja.
Då kom groggvagnen, och då satte supandet igång på riktigt. Och han berättade att min pappa hade gjort intryck på honom, för att han pratade väldigt mycket och berättade stories. Mm. Men att det kom inga ord, utan han sa bara... Men att det var fascinerande att pappa verkligen tyckte att han berättade så här höggradigt intressanta saker.
Och vad var din pappa i för ålder då? Bara så att jag får en bild av...
42, som jag är nu.
Okej, okay, ja. Mm.
Ja, alltså det var inte att han sluddrade, utan bara att det fanns inga ord överhuvudtaget.
Nej.
Och sen så hade då pappa...
Men det var till groggvagnen. Det var till groggvagnen. Det var inte redan vid GT.
Exakt. Ja. Nej, det var groggvagnen. Mm. Pappa var arg, förstod den här mannen på, att grannen höll på att sätta upp staket. Han hade satt upp stolparna bara med själva staketet.
Mm.
Så pappa tog med honom ut på gräsmattan och började sparka ner grannens staketpinnar.
Mm.
Samtidigt som han då... Alltså det var ju någon märklig slags film, eftersom pappa fortsatte prata väldigt mycket, men det var inga begripliga ord överhuvudtaget.
Nej.
Och sen skulle då den här då nya mannen i familjen hjälpa en person, för att det fanns en familj som bodde på andra sidan fjärden som skulle ta båten hem.
Ja.
Och då fick då den här unga mannen hjälpa den här äldre släktingen ner till båten, och självklart så trillade han ner i vattnet då, så att den här nya mannen i familjen fick bära upp honom i båten och sätta honom där och köra över honom.
Ja, ja.
Så var det hos oss.
Det här var en vanlig liksom, det var ändå en lördag. Det var liksom en middag, en helgmiddag.
Det var inte en vardagmiddag, men nej, det var en vanlig helgmiddag.
Ja. Mm. Det var liksom inte någon sån här större festlighet, alltså att det var motsvarande midsommarafton.
Nej, det var en vanlig sommarmiddag.
Ja. Och vad hände i dig när du fick höra den här historien?
Alltså, det var fascinerande att det här kan bli en rolig historia, och att den är ganska rolig.
Ja.
Alltså så här, för honom så var det ju bara roligt, men man skulle ju kunna problematisera den.
Ja, men kände du att det bara var roligt att höra den? Alltså,
ja, det var befriande att kunna prata om såna här saker på ett sånt här sätt.
Jag förstår. Alltså det var nästan lite förlösande att det var att du kunde se din egen familj med någon utomstående, men ändå någon person som har inblick i sakernas tillstånd, ögon så att säga, så att det inte blev det här lite inifrån skildrandet. Och att det var, hur upplevde du liksom att höra som nu son till din pappa? För att vi som lyssnar på podden och lyssnar på, vet ju att din förhållande till din pappa är ju liksom komplext. Alltså det finns ju många saker att säga om det. Alltså hur upplevde du att höra om honom på det sättet liksom, av någon annan?
Nej, men det var härligt och kändes liksom omörkt. Och också spännande att det är fler som har reagerat på den forsbergska dryckestraditionen.
Ja.
Så det var kul. Och jag känner mig väldigt ung.
Men en sak som jag undrar då, det är ju så här, med när du fattade ditt beslut om att bli nykter, vilket du gjorde när du var då, nu ska vi se, 25 år, ungefär i runda slängar. Det fanns ju liksom inget egentligen incitament uppifrån i din familj, för som jag förstått det så har ju inte dina föräldrar slutat nyttja alkohol på det sätt som du har gjort, utan de har ju fortsatt.
Jo, pappa har slutat för länge sedan.
Hur länge sedan var det han slutade då?
10 år sedan kanske, eller drygt.
Ja, men du slutade innan han då, så att säga.
Ja, det gjorde jag.
Ja. Mm. Vad tror du att de impulserna kom ifrån? Att du kände att det här är inte hållbart? Alltså, this ends now. Det här, för att det som du har beskrivit med dina dryckesvanor innan du slutade, så kunde du ha varit den där staket, sparka ner pinnar, sitta och prata sluddrande. Verkligen. Om liksom, men ändå tro att du säger någonting vettigt. Vad var det som gjorde att du bröt den, så att säga, spiralen i cirkeln? För att om det här var då, det här måste ju ha varit också någonting som har kommit från farmor och farfars tid också, tänker jag. Eller? Mm. Alltså det här dryckesvanan. Mm. Vad var det som gjorde? Kommer du ihåg det? Vad var det för impuls som gjorde att du så pass tidigt kände att det här går inte? Alltså liksom så.
Nej, men det var ju att jag kunde se hur det var i släkten. För att jag tror att alla i min släkt har druckit på det här sättet. Men de kunde hålla det till de här middagarna. Fast min pappa lyckades inte med det. Så han var ju liksom mer alkis. Så att då var det ju lättare för mig att se det här än vad det var till exempel för min pappa, som också hade föräldrar och släktingar som drack alldeles för mycket, men ändå på ett sätt som funkar, som var socialt accepterat. Så att jag fick ju hjälp av att jag hade folk i min omgivning som inte kunde dricka på ett bra sätt, och att jag kände liksom så här, den här enorma törsten själv.
Så att det var, alltså du, tack vare egentligen att din pappa hade det här problematiska förhållandet till den här liksom dryckeskulturen, det vill säga att han inte riktigt kunde hantera det, gjorde att du kunde liksom se dig själv genom honom och då förstå att du måste sluta. För som jag har förstått det, så var det väl inget det var väl inget utifrån, det var väl ingen som tvingade dig. Jag menar, för du hade ju träffat Sara då, och då Nej. Drack du ju, och du har ju beskrivit tidigare att det var inte hon som fick dig att sluta. Utan att det kom ju från dig själv, eller?
Ja, precis. Ja. Ja, nej, hon ville inte att jag skulle sluta alls. För hon hade varit med om att jag hade haft vita perioder som alltid ledde till att jag drack mer.
Ja, jag förstår. För att annars är ju det vanliga att man får en impuls utifrån, tänker jag. Jag vet ju, jag har ju en nära vän som slutade dricka på det här problematiska sättet när han träffade en tjej som sa att det här accepterar jag inte. Att du är så här. Och då var det som att han fick en ögonöppnare och förstod att det här måste jag ta tag i. Men jag tycker det tyder på en otrolig styrka från dig och liksom självinsikt, att du liksom självmant fattade det här beslutet, och också i rätt tid, för att du gjorde det ju innan egentligen. För man brukar ju prata om att man måste nå någon typ av liksom rock bottom för att verkligen ta tag i det, att man behöver liksom falla igenom helt. Men det var som att du är liksom undantaget som bekräftar regeln, för att använda ett otroligt klyschigt uttryck. För att det var ju som att även om du hade gjort jättemycket dumma saker och hamnat i konstiga sammanhang och gjort fel grejer, så var det ju inte så att du liksom, det var, du hade ju inte förstört allting för dig själv och var tvungen att bygga upp det från början. Så upplevde inte jag det, utan det var som att du lyckades Nej. Ändå sluta innan du liksom allt gick helt åt helvete. Om jag förstått
det
rätt.
Nej, det är otroligt glad för.
Ja, men är du liksom, för jag vet att du brukar lägga upp på Instagram att du är stolt över det viktigaste beslutet du har fattat. Men kan du, jag försöker få dig liksom så här, kan du själv förstå hur starkt det var? Alltså, jag är ju djupt imponerad. Nej, men jag menar att det är liksom, och hur jävla modigt och liksom insiktsfullt och moget att du var som 25-åring. Jag menar, jag kan ju känna ibland i relation till dig att det är som att du är 1000 år gammal på vissa plan, medan jag är, och det kanske liksom är lite det här resonemanget som jag pratade om tidigare med kiss och bajs människor, alltså att det är som att du har fattat vissa saker som det har tagit otroligt lång tid för mig att fatta. Alltså det känns som att jag är liksom, ibland kan jag känna nu att vissa delar av mig som 40, fan är jag 44 har jag ju fyllt för fan, eller har jag det? Vad är det nu? 2024?
Ja, där.
Nej. Jo, det är 44 har jag fyllt, helvete. Ja, det är ju att det känns som att vissa delar av min personlighet är där du var när du var liksom kanske typ 16-17 på ett sätt. Och att det är liksom så jävla.
Jo, men så ska det nog vara också. Allting är liksom inte helt linjärt vad gäller mognad. Nej, men jag är glad och jag är stolt, och jag är också glad över att träffa mina kusiner som ger mig det perspektivet och som får mig känna mig fucking pur ung. Jag vill tacka för den här veckan, och jag hoppas att ni funderar över om ni själva är kiss eller bajs och hur följer med omgivning. Och vi hörs, tycker jag, om en vecka.
Och jag vill också tacka för att jag får ha dig i mitt liv, Manne. Och jag vill gratulera dig i efterskott på din 41-årsdag. Och jag är så glad att du finns. Och jag är så glad att ni som lyssnar finns också. Puss på er!
Tack!
Hej!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.